Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och varmt välkomna till Fotbollsmorgon fredag den 23 september. Vi har en fullspäckad fredag, vi har nya ansikten i studion. Vi ska gå igenom de senaste nyheterna, vi ska väcka till liv on this day-segmentet. Vi ska snacka upp Sveriges bästa förlorare, det vill säga våra Division 6-gäng. Och vi ska prata om Johan Kücükaslan som är på plats nere i Belgrad och följer landslaget bland annat. Så det är väldigt mycket som händer och vi har som sagt nya ansikten i studion. Ska vi börja med det som inte är nytt då? Sabri, du är här. Det var lite fram och tillbaka fredagarna.
Men nu är det här också. Det är väl andra gången vi sitter här.
Alltså du tillsammans, absolut. Ja. Men jag var ju i alla fall med förra fredag.
Ja, okay.
Samtidigt, du kanske var med innan. Ja, skitsamma. Ja. Vi har varit lite spretiga båda två.
Ja. Fan, fredag månad. Men, nej, men det är bra med mig. Blev farsa för andra gången i veckan.
Ja, grattis.
Så det här är första fredagen som jag faktiskt var uppe 2 timmar innan vi skulle starta. Så det är, jag känner mig pigg.
Ja, känner du? Du kommer in med jävla energi faktiskt.
Eller?
Ja.
Det är inte vanligt.
Du brukar kunna vara lite sömnig när du kommer. Men Jimmy Jonevret.
Yes.
Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så jättemycket. Tack.
Hur är läget med dig?
Mycket bra, skulle jag säga.
Hur skulle du presentera dig själv för tittarna?
Vad skulle jag säga egentligen? Många är så här, quizatleta, så det blir väl någonstans där lite åt det liksom hållet någonstans, och det har gått helt okej där, så att, annars Ledley Kings knä, kopplingen är väl kanske den starkaste någonstans.
Kände du Tottenham supporter?
Så är det väl.
Och stark i fotbollsquiz då, i vårt quizatleta program.
Precis.
Och sen har vi också Paul Ströbeck.
Hej.
Välkommen hit.
Tackar, tackar.
Jag tänkte att jag skulle presentera dig som manusförfattare och regissör.
Ja, men det
känns,
tycker jag
är jättebra. Känns det skönt?
Ja, men jag sa det här utanför, det är första gången jag får en riktig titel. Typ. Ja. Så det känns väldigt, väldigt skönt att vara något professionellt. Och inte bara en sån skön kille.
Men det hoppas jag att du också är.
Ibland. Lite tidigt nu känner jag att jag kan vara lite så vresig nästan.
Ja, okej. Okay. Men någonstans i 8 snåret, då kanske du börjar bli lite skönare.
Mjukna upp.
Men fotbollskopplingen hittar vi också, att du följer fotboll då och du är Liverpool-supporter.
Det är verkligen. Nästan sen barnsben.
Okej.
Okay. Ja. Nästan.
Det delar ju du och Sabri, jag vet inte om du visste om det.
Men är du Liverpool-supporter? Ja. Gud vad skönt att ha en fellow person här och hålla i handen.
Jimmy sitter.
Jag sitter och lider med Jimmy.
Ja, det är bara lida med er.
Snart
är det
ditt knä som är
exakt,
led.
Ja. Exakt.
Och jag sitter här skönt och inte har något sportskap i England i alla fall. Men du, primärt Premier League då som du följer?
Absolut.
Följer du någon annan fotboll?
Ja, men jag håller koll. Det är väl lite så här som man håller koll på om man är sneakers intresserad, att man håller koll på sneakers communityt. Titta någon match om dagen typ, men inte mer än så. Tycker allsvenskan är rätt tråkig.
Vad är det som gör att du tycker att den är tråkig?
Jag vet inte, det var väl liksom så här de coola, nej men jag kommer ifrån en så här kulturfamilj som alltid har tagit fotboll, så att liksom fotboll har varit väldigt laddat och jag har behövt kämpa för mitt fotbolls för min fotbollskärlek, och det var alltid de coola kidsen som gillade allsvenskan, och jag fick gå runt där och vara så här, men Premier League är faktiskt bättre, så det kanske kommer därifrån. Okay.
Tycker din familj att fotboll är lite ful kultur på något sätt då?
Ja, jättemycket. Okay. Alltså jag får slåss för fotboll varje middag. Okay. Och de är helt, jag har fått min lillebrorsa med mig nu också, vilket är väldigt skönt, men annars är det jag tror att min pappa är nog den i Sverige som hatar fotbollssupportrar mest.
Okay.
Och är väldigt öppen med det på
Twitter. Tufft ändå för dig. Jag tror att du tar tiden vid middagsbordet.
Ja, det är min revolution. Min syrra blev jurist. Jag började gilla fotboll.
Så om du eftermiddagens, eller kanske direkt efter när jag checkat upp, säger att nu ska jag gå och kolla Liverpool start, den som börjar 17.30? Eller?
Nej, det är inte i vårt hem. Det är den nivån.
Okej. Okay. Ja. Jimmy, hur skulle du beskriva din relation till fotboll?
Ja, den är verkligen livslång, så är det ju. Mm. Pappa som spelade fotboll både här i Sverige och i utlandet. Mm. Så att den har liksom hängt med sen födseln någonstans. Jag föddes i Stavanger i Norge där han då var fotbollsproffs på den tiden. Mm. Så att den har verkligen hakat på. Mm. Och så tränade senare år och jag har spelat hela livet. Så att,
Men Paul, hur blev det Liverpool för dig då?
Football Manager.
Ja, ah, okej.
Okay. Jag fick en kopia av det och så ville jag ha ett lag. Det var ju lite krisigt då också. Alltså, det var kanske 05-06, så det gick ju bra med CL och så vidare. Men för mig som bara hade koll på Football Manager så kändes det som ett så här, mid-team typ.
Men vad var det för gubbar i truppen då? Då snackar vi alltså... Oh, det var ju kring Champions League-seger där som man tänka på den truppen. Ja,
exakt. Riese känns det var den första jag kom att tänka på nu. Men så här, det är Kate.
Startade inte Jimmy Traoré den matchen? Det var klassisk.
Säkert,
den finalen tror
jag. Vunnit, kändes
det. Ja, men så det och men så här första riktiga, det är ju så här tröjgrejen också, men jag var på en det kommer jag verkligen ihåg, så här, första sommaren när jag verkligen hejade på dem så var jag i Skåne, åkte till Malmö, hade någon sån tröjaffär där och så gick jag in och så var han supporter av Liverpool också, så han var väldigt stolt över mig, så han liksom sa det att så här, nu vänder det, för nu kommer Voronin in. Och sen har vi en annan spelare också som heter Fernando Torres, vi får se hur det blir med honom, men det var han pratade 20-30 minuter om Voronin och hur han skulle vända hela vårt... Jag kände nog redan då att Torres är nog designing.
Ja, och det hade du helt rätt i.
Ja.
Alltså, med några år där.
Ja.
Sen så hade han lite sämre session i Chelsea.
Ja, fy fan. Ja, vidrigt.
Ja. Men var det alltid Liverpool när du körde FM?
Nej, så, jag hoppade. Det? Jag har alltid hoppat. Nu spelar jag Newcastle bara för att man får så himla mycket pengar. Och det är så jävla roligt att ha mycket pengar. Och som har spelat lite Serie A nu på sistone. Jag tycker också är kul för att det är så allt kan hända.
Vilka har du värvat till Newcastle-saven då?
Isak måste man ju värva nu, vilket är irriterande, för han vill ju aldrig komma och han kostar hur mycket som helst. Okay. Och så är det liksom Alfonso Davies och alla de här superstjärnorna. Tycker det är toppen kul. Men det blir ju overkligt direkt.
Jaha, Nations League, lite landslagsfotboll. Kroatien mötte Danmark igår och Kroatien vann med 2-1 och äntligen lite grus i det danska maskineriet står det här i körschemat. Tappar första platsen till Kroatien i grupp A1. Upplever ni det så att det är skönt att det går?
Ja, jag är dansk. Så att jag tycker det är svintråkigt. Det har ju varit det enda roliga i Nations League att följa dem. För de har varit bra. Sverige går ju inte att titta på. Typ. Man blir ju rasande. Jag tycker det är jättetråkigt. Men så här, samtidigt, det är Kroatien. Det är ju rimligt på ett sätt. Och de har ju varit för bra. Det är skönt att det är lite motgång är bra.
Men för Danmark har ju varit helt otroligt bra.
Men helt galet bra. Ja. Det är, men de är ju bra. Alltså de är ju bättre än Sverige just nu. Så är det ju bara.
Men är det pappas, mammas där?
Är pappas, så han är nog glad att jag säger det här. Kompenserar för fotbolls.
Alltså, det är rätt fråga, kollar han då på landslaget i alla fall? Eller?
Det sjuka är att jag tror att danska landslaget har varit mer inne i vårt hem än det svenska. Men det är lite landslagsfotboll. Men mer som en sån flippig grej kanske.
Ja. Tycker du att det är skönt att det grusas lite i danska maskineriet?
Ja, men lite. Alltså för att det så här, när det var EM där och det som skedde med Eriksen, då fick man ju ett rött-vitt hjärta. Så enkelt var det bara. Man ville ju att de skulle gå långt och man ville att det skulle gå bra för landet och så vidare. Men nu någonstans så, här, det blir det så här, fan det går ju lite för bra. Så fick de en bra grupp i Nations League och så börjar man känna så här, vi är ju inte bäst i Norden längre. Men så kommer man in på det här att fan, men vi är ändå bättre än Norge. Nej, det är vi ju inte längre. För vi torskar två. Nu är vi sämst. Vi är nästan sämre än Finland. Så, nej, nu
det är nere och slåss med Finland.
Det är ju
där vi är.
Hockeyn har ju alltid varit lite jämnt. Mm. Innebandyn också. Men ska Finland komma ikapp på sin fotboll också? Ja, men då får vi... Alltså, vad gör vi då?
Det finns inget att göra. Men invadera, typ. Nu ska man inte säga det i dessa tider. Men nästan, alltså.
Ja, men det har ju blivit så deppigt. Alltså, okej. Så, nej, det är klart att det är lite skönt att det blir lite grus i det där maskineriet. Ja. Det kan jag absolut hålla med om.
Ja, nej. Sverige kämpar. Det blir spännande att se nu de här två kommande matcherna. Mm. Som det handlar om att inte komma sist i gruppen. Det är det som Sveriges delar för.
Hur hamnade vi här? Det kändes ändå ganska spännande. Det finns inte så länge sedan, tycker jag. Och nu plötsligt är det så här... nästan en gubbe som man knappt vet vem det är. Nej. Som är med i truppen. Hur hamnade vi här? Jag förstår.
Och Slovenien är det väl? Slåss vi inte mot Slovenien?
Ja.
Det är Slovenien. Jag visste inte att Slovenien fanns typ som land.
Nej, om det är fotboll så brukar det ju handla om Slovakien oftare. Ja, men
de är ändå helt okej.
Okay. Ja, de är ju helt okej. Okay. Men absolut, det är inte den största fotbollsnationen vi har där ute. Men vi kommer återkomma till landslaget när vi också ringer upp Johan Kutschikaslan. Mm. Men Frankrikes landslag då, de besegrade Österrike med 2-0 igår. Och om vi ska ta och titta på Olivier Giroud's målfacit i landslaget, så har han nu alltså blivit den äldste målskytten i landslaget på 35 år och 357 dagar. Och är nu dessutom bara 2 mål ifrån Thierry Henrys rekord, 51 mål i franska landslaget.
Som alltså bästa målskytt i...
I franska landslaget genom tiderna.
Är det sant?
Det är gåshud.
Alltså, det är det ju faktiskt. Alltså, vem fan trodde det om Giroud när han liksom 2017?
Men vi frågar oss hur det hamnade det här med svenska landslaget. Hur hamnade Giroud där? Det är också helt...
Men alltså, Giroud är ändå en spelare som, även fast han spelat i Arsenal, Chelsea och så nu i Milan, det är inte inget lag jag gillar överhuvudtaget, så har jag alltid gillat Giroud. Han är ju någon så här... Han har någon aura som liksom är så, alltså, att man tycker om honom liksom, oavsett vilket lag han har spelat i. Så för mig är det totalt gåshud.
Det är ju märkligt, för att han presterar ofta i de klubbar han är i. Trots det är ändå oönskad klubblagsmässigt, men landslagsmässigt alltid extremt önskad. Spelar ju nästan alltid oavsett, de har ju sjuk konkurrens. Mm. Men startar ju varje mästerskap och gör mål också, uppenbarligen hela tiden. Mm. Så det är lite märklig fotbollsspelare, men lite underskattad ändå, eller vad säger ni?
Nej, men jag tycker han är toppen. Men när la Henri av? Alltså... Hur gammal var han?
För
det känns ju som att Giroud skulle kunna hålla på tills han är 40. Och då kommer han ju slå honom rätt. Mm. Eller det kommer han ju göra nu.
Absolut.
Matcherna, men ändå sjukt.
Ja, verkligen. Vi ska snart prata lite Sveriges bästa förlorare. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle bara köra en sån här blixtquiz här. Apropå landslag. Ingen press på er, för det är väldigt svåra frågor här. Mm. Det spelades ju nämligen några otroliga träningsmatcher onsdag kväll. Och vi ska inte analysera de här mötena, för det är väldigt svårt att göra det. Men jag tänkte bara att ni skulle visa slutresultaten i de här matcherna. Det är bara att skicka ur någonting. Det är, jag kommer inte liksom rikta mig till någon särskild där. Brunei, Maldiverna. Vad blev det där?
12-12.
Det känns mål.
Vilka är starka?
Inte. Maldiverna, det är laget.
Här tänker vi ju hemmaplans fördel. Mm. Vad hette första landslaget?
Brunei.
Ja, men Brunei vann ju den här matchen.
Ja, det gjorde jag. Jag skulle missa det också faktiskt.
Maldiverna tar en stabil 3-0-seger här.
Oj.
Jag vet inte om det är en skalp, men de vinner.
Men spelades den i Brunei?
Ja, Brunei har en plan.
Okay.
Mm. Generationsväxlingen i Brunei.
Deras gram har inte gått som de har velat.
Där tror jag eventuellt att vi har kanske titeln på programmet. Hongkong, Myanmar.
Oj, jävlar.
Känns uppgjort. Kunde man betta? Någon blev rik. Hongkong var det.
Hongkong måste ha vunnit den här.
Det är, ja, men då säger jag emot. Då säger jag Myanmar.
Mm. Nej, Hongkong vann.
Nej.
Med 2-0. Det blir inte, det är inte de här 12-12 matcherna som man var ute efter. Återigen, stabil seger här från Hongkong. Och sen den sista matchen. San Marino mötte Seychellerna. San Marino har i alla fall lite bra spelare, men ni vet inte vad de går för.
Så det känns, det här känns ju mer målfatt, eller jag tänker så här, San Marino gör ju inte mål.
Alltså jag säger bara så här, jag kan ha sett något, och i mitt huvud så av det, om det har skymtat förbi på Twitter, då har jag 1-1 framför mig i huvudet, men det kan vara fel. Mm. Så jag...
Den här är målsnål, det är det jag kan säga.
Det kan man nollspela
ruskigt under, men det är inget att vänta.
Men alltså, varför spelar de här en match mot varandra?
Oklart, det är ju
spelar de fotboll.
Men det vore kul om San Marino vann, för det är väl den de kan vinna då, tänker jag. Så jag håller på San Marino.
Förstår du? Och jag gör också det, men tyvärr. Nej, Seychellerna vann inte, men du var ju mycket riktigt inne på det. 0-0.
Alltså, så väntat ändå, för att de klart att de inte ger mål. Det förstår man ju.
Nu har vi skickat iväg Sabri. Och så har vi tagit in Oliver i studion. Välkommen.
Ja, tack.
Berätta vad du ska dela med dig av.
Mm. Ja, men det är ju fredag, va? Och då så har vi en liten tradition här sedan några veckor tillbaka att vi följer de lägre divisionerna i Sverige. Så det är kul att göra den övergången från Nations League till lite mer dassiga träningsmatcher och sen ända ner till Gärdsgårdsserien. Ja, vi har ju en liten serie som vi följer av de sämsta, egentligen vill vi inte säga de sämsta, men de bästa förlorarna av alla division 6-lag i Sverige. Så vi gjorde sammanställde en serie med 12 lag. Kriterierna för att kvala sig in på den här serien är att man inte ska ha vunnit en enda match dåtills när den här serien gjordes. Men sen sist har du hunnit spelat en match i den här serien, sen i måndags när jag var här senast då. BK Spark var ute och spelade mot Norrmalms IK och det blev faktiskt kryss i den matchen, så de tog en liten poäng där. Så att stort grattis till BK Sparken, måste vi ändå.
Var det första poängen? Säga.
Jag tror att de hade tagit en poäng tidigare. Okay. Eller så kan det vara så att de ligger typ trea på listan. Ja, det är väldigt stort i alla fall för dem. Det är inte många poäng som de har tagit tidigare.
Vad är det för stad?
BK Spark? Ja, det får vi återkomma till. De har tagit en poäng sedan tidigare. Den här inte uppdaterade den här tabellen. Men vi kommer gå igenom matcherna som har spelats i helgen och lite grann med uppdaterade resultat.
Alingsås.
Otto kommer in och skriker Alingsås här.
En liten by som heter Spark.
En liten by som heter Spark utanför. Ja, men precis, en bollspark utanför Alingsås. Men vi ska faktiskt ta vid någon annanstans. Vårt favoritlag Venestad IF som toppar den här tabellen, som har det väldigt kämpigt.
Otroligt.
De har spelat 20 matcher, det är 20 förluster och de har en målskillnad på minus 188.
Det är så jävla bra.
Ja. Vi pratade med Jerry Cederholm som är tränare i Venestad här i måndags. Mm. Om säsongen och lite tankar och så vidare. Och där fick vi veta någonting väldigt spännande, att det är en liten beef där i deras division, det vill säga division 6 nordöstra Skåne. För i helgen så möter de inga mindre än Linderöds IF. Och på en artikel gjord av Skåne, eller Fotboll Skåne heter de, som handlade om Venestad, så hade Linderöds tränare Magnus Engelsson kommenterat lägg ner. Det hade Jerry Cederholm reagerat lite på, och då kommenterade han så här: vi ska lägga lite extra krut mot Linderöd den 24/9, bara för din skull, blink smiley.
Så mycket likes, viralt, ja, typ 16, viralt, bra Jerry. Mm.
16. Men då ska vi såklart prata med Magnus Engelsson som vi har med oss här idag. Har vi honom på tråden, Viktor?
Inte än,
men vi kan väl gå igenom lite grann.
Jag tycker Linderöd är också lite väl kaxade. De ligger åtta där, eller?
Ja, det ska ju nämnas att Linderöd är inte så jävla bra de heller. Jag tror att de ligger trea från slutet i den här tabellen. Ja. Men de är ju trots allt 19 poäng framför Venestad, så det skiljer ju ganska mycket.
Jo, men det är ju kul ändå är ju att efter 17 omgångar där har de minus 155. Och efter eran uppdaterade tabell, efter 20 omgångar, alltså minus 188. Ja, men så deras tre senaste är ju...
Ja, men precis. Och de möts alltså i helgen. Vi kan ju... Det låter ju som att det kan bli en ganska het match på förhand. Det är ju lite, vi kan nog se en del häftiga tacklingar där i den här matchen.
Det hade man ju velat se.
Ja, verkligen. Ja, verkligen.
Det hade vi ju behövt kanske Dobb kliva in och köpa matchen.
Ja, live-sända. Fy fan vad fett.
Ja. Ja, men om man, vi kan ju säga det också, att om man vill se den här matchen på, som alltså spelas på lördag, så är det alltså Linderöds IP som gäller. Det gillar man ju också, att det är, vi jobbar liksom IP och vallar i den här divisionen. Det är ingen liksom så här. Ja. Det är inga sponsrade stora arenor med nya läktare och så vidare.
Då går man bakom Anderssons gård och sen en liten gräsplätt.
Ja, precis.
Man håller på Venestad, eller? Det är lite underdoggen och det är de som...
De är ju verkligen underdog, det får man ju säga.
Och... Jag hejar på Magnus. Ja. Så jävla bra kommentar. Lägg ner.
Vi verkar som att vi har lite strul med att få tag på Magnus.
Ja, vi kommer till Röstbrev.
Ja, vi kan väl återkomma.
Vi kan inte spela in
ett meddelande med ett samtal om.
Lägg ner Magnus.
Vi får helt enkelt återkomma till honom, men vi har lite andra grejer som vi har att se fram emot också, för att vi ska faktiskt lämna vår egna komponerade serie och gå till en riktig division 6 serie som faktiskt finns på riktigt, för att i helgen då så är det den avslutande omgången i division 6 Mellersta Halland. Och det är en avslutning som man, alltså man får bara inte missa den här. Alltså det är en sån rafflande oh, sista omgång att det är helt sjukt. Här har vi de kommande matcherna. Vi behöver väl inte gå igenom dem allihopa, men jag vill att ni lägger lite extra fokus på den första matchen där. Arvidstorps IK och HGH FC. Det är alltså ettan och tvåan i den här tabellen. Nej. Som alltså gör upp i den sista omgången.
Okay.
Bägge lagen står på 35 poäng.
Oj.
Det är alltså helt jämnt. Det enda som skiljer är, det är en poäng, en målskillnadsaffär som skiljer lagen på förhand. Och de möter varandra i den sista omgången. Ja. Så att det blir seriefinalernas seriefinal. Men trots det så kan de här bägge lagen bli stora förlorare när helgen är slut. För tabelltrean, om vi kan få upp tabellen också, Viktor. Tabelltrean i den här serien. Långås, Morup. De har nämligen också 35 poäng.
Oh,
så det är exakt lika mycket som då ettan och tvåan. Sju mål skiljer mellan ettan och trean här alltså. Så att det är extremt jämnt. Och Långås Morup som ställs mot bottenlaget Goif Ginsen. Kan väl räkna med en trea där kanske. Men dramatiken är inte slut där. För även tabellfyran Slöinge Goif kan till slut stå som vinnare och ta klivet upp en division här. För att det laget ligger nämligen två poäng bakom serieledarna. Och de har bara ett mål sämre målskillnad än dem. Så de är ju väldigt bra, alltså väldigt bra målskillnad, men ligger alltså två poäng bakom. Så om resultaten studsar deras väg här på lördag, eller i helgen och söndag kanske det spelas matcherna. Kryss alltså mellan HGH och Arvidstorp, som det mycket väl kan bli ju. Mm. Men också att Arvidstorp, eller Långås Morup tappar poäng där.
Just det.
Då kan ju Slöinge vinna serien. Det är helt...
Alltså, är det inte det vi håller en tumme för?
Ja, men, jag
är direkt Slöinge.
Jag har alltid varit en Slöinge kille.
Ja, men som vi ska sammanfatta det så är det alltså fyra lag som kan stå som segrare efter den här sista omgången.
Frustrerande för Torup, Ryde, FF också, som är ruskigt nära
att blanda sig
med de har absolut, bättre målskillnad.
Ja, men de har absolut ingenting att säga till om serien.
Har de någon sån jättebra forward eller någonting? Eller liksom, varför har de gjort så himla många mål? Gjort 10 mål mer än alla.
Ja, så är det. Ja, men så att det här är väl den hetaste serien i hela Europa. Ja,
det är otroligt.
Ja,
så,
ja verkligen.
Så
det här med landslagsuppehåll har jag aldrig förstått.
Skit i det.
Det finns ju hur mycket klubblagsuppehåll att kolla på som helst.
Ja. Nej, precis. Så att det här måste vi såklart hålla extra, ett extra öga på i helgen och följa upp på måndag. Och det är som du säger, alltså vi håller ju såklart på Slöinge. Som alltid så håller vi på underdogsen.
Ja, men det måste man göra.
Ja, så att det kommer bli spännande när man tickar in på sista matchdagen när HGH och Arvidstorp. Det står 1-1, Långås ligger under med 1-0. Då är det liksom, ja, men då kittlar det till i hela kroppen.
Jag är rädd för dock att Långås kan nita till Goif Ginsten lite längre ner där.
Ja, nej, men så att vi vill ju också uppmana, om det finns några lagledare, tränare eller några som har koll på de här lagen och ska på matcherna nu i helgen, så skicka in bilder och videos från det här, för vi vill ju ta del av allting, såklart. Och även firar och segerbilder efteråt, så kan vi följa upp det här på måndag. Det verkar som att Magnus steker oss, eller hur? Ja, men då slår vi fast...
Lägg ner.
Ja, då slår vi fast direkt att vi håller på Venus ja. Liksom i hela vägen här. Hoppas de åker på liksom stor pisk.
Men det här, man blir ju verkligen imponerad av alla som... Alltså, det är ändå en grej att spela i Arvidstorp och vinna majoriteten av matcherna.
Ja,
men att kämpa i Västerbro och övriga lag som vi har gått igenom.
Mm. Alltså, fett.
Och veta om att den här matchen, och vi åker till den här borta matchen och vi kommer förlora med 10-15-0.
Mm.
Det är inte kul.
Men de måste ha det så kul tillsammans.
Det är kanske
de har. Och, ja, jag tror fan de har en riktig skön materialare som alltid är med och han bjuder på öl efter. Alltså jag tror att det är toppen. Jag tror att de har det bättre än HGH.
Men Jimmy, var inte du tränare för lag i de lägre divisionerna?
Ja, det är ju inte i den här divisionen, men det är alltså på samma nivå då. Det gör vi ju, för det är division 6.
Mm.
Så att, ja, det är ju det.
Är du tränare nu idag?
Ja.
Mm. Vad var det du har glömt namnet på föreningen?
Pushers BK. Pushers Göteborg, Division 6C. Mm. Vi har lyckats lite bättre än några av lagen på en tidigare lista här. Men vi ledde serien under sommaruppehållet, eller fram till sommaruppehållet.
Okej.
Okay. Och sen så har vi åkt på ett par plumpar här nu. Vi kryssade två matcher och så förlorade vi nu förra veckan mot serieledaren i en seriefinal. Mm. Så den var sur. Mm. Så nu är det 7 poäng upp med 4 kvar eller något sånt där. Så vi får satsa på kval helt enkelt.
Mm. Okej. Okay.
Ja. Mm.
Men du som befinner dig i de här serierna då, om vi kollar på till exempel som exemplet här med Magnus som hade gått ut med lite trash talk och eldade igång den här matchen på lördag. Är det mycket sånt skitsnack i dem? För det känns ju som, ens fördomar om de lägre divisionerna är ju att det är hårda tacklingar, det är domare som inte riktigt är med i matchen och det är mycket skitsnack.
Liksom. Det är det också, verkligen så. Du beskrev det otroligt bra. Ja. Det är det vi kan få, liksom, att man kan skriva någonting kul på Twitter för de föreningarna som har det och lite sådana här grejer. Man får, det blir våran sak så. Så att det är ganska mycket sånt och det är ju skitkul. Mm. Och man tycker att i ringen innan matchen, kom ni ihåg vad de skrev på? Eller, det blir våran liksom bensin någonstans. Så att det är skitkul och det är väldigt blandad nivå. Så jag älskar mitt lag, Pushers BK, väldigt, väldigt mycket. Jag har superkul, trivs kanon. Men det är ju en mardröm i många och långa stunder.
Kvällens höjdare, det gör vi ju tillsammans med Telia och ATG. Och Myggan, vet inte hur bra koll du har, Paul, på Myggan. Det är ju vår spelexpert här i Fotbollsmorgon. Har haft det semi-kämpigt, vi ska vara ärliga. Men, igår, Myggan steket. Myggan vann. Det var Nederländerna över 1,5 mål. Andorra, seger, Liechtenstein och Färöarna. De kryssade men fick tillbaka pengarna.
Ändå
fick pengarna tillbaka vid lika. Så det är snyggt, ja.
Mm.
Ja, nej, men,
fina Andorra hittar vi.
Myggan är fin och Myggan är på gång, framförallt.
Ja, på gång.
Ja, bevisligen. Ja. Och Myggan har även lite förslag för fredag, det vill säga idag då, och ikväll och sen även lördag. Vi tar och kollar på fredag som ni ser här. Och då har jag fått lite tankar här från Myggan hur han tänker kring de här spelen. Vi har då Jorgen mot Nordmakedonien och då ska Jorgen gå och vinna den här matchen. Och då har Myggan skrivit att det handlar om att de vinner gruppen med vinst. Och så är de i en otrolig form. Så det är det vi har där. Och då är jag baserad på det. 2-10 taget. Sen har vi ju Estland-Malta. Estland står i 1,85. De ska slå Malta här. Apropå de här matcherna vi pratade om tidigare. Hur vet man om hur?
Nej, precis. Det känns alltid jobbigt att lita på Estland.
Men det ska vi göra ikväll.
Är det Malta Kevin Borg, den gamla idolvinnaren?
Ja, det är
det. Jag kommer ihåg, jag var på en match Sverige-Malta där han körde både svenska och Maltas nationalsång. Det var fan det fetaste jag någonsin sett.
Det var länge sedan jag tänkte på Kevin Borg.
Ingen har tänkt på, inte ens han själv.
Jag tror inte det heller. Han bara sluta tänka. Estland säkrar gruppseger vid vinst och Malta, de har svårt att göra mål. Bra odds, Estland vann ganska enkelt bortamatchen. Då är ju 1,85 väldigt trivsamma odds, får vi säga. Och sen har vi Bosnien-Herzegovina mot Montenegro. Och då har vi alltså full tid Bosnien där och sen så även totalt antal mål under 3,5. Totalt 2,32 i odds. Och här har vi även så att Bosnien kan vinna gruppen vid seger och det är två målsnåla lag vi har att göra med. Så att total insats här 35 kronor och 9 gånger pengarna. Möjlig utbetalning 315 kronor. Det är så det ser ut. Sabrina, är fin?
Helt okej.
Ge Myggan lite cred här.
Ja, men bara för att han vann igår. Du vet att jag och Myggan egentligen ska tävla mot varandra. Men eftersom jag har varit sjuk varannan fredag så har jag inte fått vara med riktigt. Men jag kanske ska göra en. Mm. Ska också hitta någon.
Hitta på en nu bara. På känsla.
Bosnien här ska vi över 3,5 mål. Malta, Nordmakedonien, draw no bet.
Det kan man göra om man vill. Men det här är alla Myggans förslag. Och vi har även lördags förslag från Myggan. Då. Ser ut så här. Då är totala oddsen uppe i 10,33. Israel, Albanien. Island ska slå Albanien hemma 2-40. Och återigen här, Island säkrar gruppsegern vid seger. De har vunnit 5 av de 6 senaste hemmamatcherna. Mm. Så att de är starka. Och sen så har vi Slovenien, Norge. Och då ska Norge göra över 1,5 mål. Och det är väl bara att de skickar fram den där roboten där fram.
Mm. Det kan räcka. Är han med så är det ju redan inne.
Ja. Det är också det som Myggan skriver här. Haaland i stor form och hämnd för 0-0-matchen i Oslo. Så det blev 0-0 i Oslo. Just det. Så nu är det dags för Norge att ta revansch då på Slovenien. Ja, verkligen. Och allt går Norges väg och de kan bli gruppsegrare. Och sen har vi Serbien, Sverige. Totalt antal mål av Serbien över 1,5 mål då. Så att Serbien ska ju göra mål på Sverige.
Det är därför att spela mot Sverige. Jag förstår, ditt spel är 208 på det. Det är ju fint odds liksom. Men ja, det är alltid tråkigt att spela mot på något sätt. Så sitta och hoppas på
och här, Mitrovic. Jag håller med. Och Myggan har gjort en väldigt tydlig och bra ekvation här. Det står bara ny försvarslinje i Sverige och så står det Mitrovic. Och, alltså så här, de två mot varandra. Jag kan köpa att Mitrovic kan göra två.
Jag tänker att man måste ha med att du vet, om Norge slår Slovenien här med x antal bollar. Ja, men då kommer de leda med 3 poäng och jäkligt mycket bättre målskillnad. Serbien kanske inte, de kanske inte bryr sig då. De kan inte komma etta. Kanske de bara, jag orkar bara göra ett mål mot Sverige liksom. Mm.
Mm. Ja, så ser det ut. Det är mycket spel för fredag och lördag. Det är ju även så att vi ska spela Big Nine till helgen. Även det är lördag, avspark 20.45. En landslagspräglad såklart Big Nine-kupong. Och här så ser ni då att wildcardet just nu, det vill säga det som är som en helgardering, ligger på Serbien, Sverige. Men här får man ju välja fritt, jag har inte satt några tecken, utan här ser vi bara själva kupongen då. Mm. Så vi checkar in Portugal, Spanien, Schweiz, Skottland, Irland, Israel, Albanien, Danmark, Frankrike, Nederländerna mot Belgien, Österrike, Kroatien och Wales, Polen. Det är lite finare matcher än några av dem som vi har pratat om under dagens program, får vi ändå säga. Danmark-Frankrike är spännande.
Jättekul.
Mm. Det är trevlig kupang faktiskt. Ja. Mycket roliga matcher.
Jag är taggad på Nations League.
Ja, man blir det. Vad säger du, Sabri? Har du
alltså, min spontana reaktion när det kommer till just landslag, jag vet inte varför, men det är att det kan ske lite mer alltså, skrällar. Och det, alltså, skrällarna i sig behöver ju inte vara liksom, det ligger ju på vad svenska folket har liksom, det är vi själva som gör ett lag till favoriter, men liksom så här, Danmark hemma mot Frankrike, du vet, det är, där kan man absolut ha med ett kryss, kanske till och med en etta, de kommer ju ge förmodligen Frankrike en chans, alltså där är det kul att inte spika Frankrike som är ganska högåttare, men han ändå var, jag hade ingen koll så där på Israel, men alltså 5 raka segrar hemma, kan ta gruppsegern. De är sträckade 65%. Jättemysig spik skulle jag säga då. Sen om det blir över eller under, det är svårt att...
Nej, precis. För det ska vi tillägga också. För de som inte har spelat Big Nine tidigare så ska man sätta ett kryss 2. Men du ska också spela över eller under 2,5 mål.
Precis.
Det är så det funkar. Och så har du ett wildcard som blir som en helgardering. Men Sabri, tillbaka till kupongen då. Har du några fler tips?
Nej, men alltså, ska vi säga 2 spikar? Jag gillar att spika en stor favorit och så en lite mindre procent. Alltså, säger Spanien då, mot Schweiz. En spik där. Där spikar vi favoriten. Och så spikar vi också Israel hemma mot Albanien då. Det är Myggan spik, kallar jag det. För jag har inte riktigt kollat. Jag hade ju nog lagt lite mer garderen. Men den, när jag hörde det så lät för bra förut inte. Och jag kikar på procenten. Det känns lagom. Så där har vi 2 spikar. Och sen ska vi kika lite på det, just nu är ju, vad heter det, sista matchen där, Wales-Polen. Det är den som är mest wildcardad efter liksom Serbien-Sverige då. Det känns som att många går på hjärtat där med, jag tror inte att Sverige har en chans att vinna. Men det här back to basic, kriga till sig ett kryss, kanske lite ett omotiverat Serbien. Så krysset får vi ha med på Sverige. Det är, då spelar vi lite med hjärtat.
Måste man.
Tvåan kan vi utesluta helt. Men ja, sen är det en intressant lapp. Sen där, då har vi våra 2 spikar. Vi har en dubbelchans i match 1. Sen får man ju kika lite vad man ska slå in sitt wildcard då, för det är ju automatiskt rätt.
Och
kanske man, många tar ju den på en match som man absolut inte har någon koll på, men jag gillar ju att ta där det kanske också finns en stor skrällchans. Så,
ja. Det är ju jackpot 1,5 miljon och vi kör ju också våra från Eurotalk Weekend, vårt lördagsprogram. Där plockar vi ut varsin kupong. Så jag kommer ju plocka fram en till helgen. Sabri plockar fram en. Jalkemo plockar fram en. Kalle plockar fram en åt YouTube då. Så att ja, det kommer bli 9 rätt i helgen i alla fall på min kupong. Så är det. Ni har ju QR-koden där nere i bilden. Nu tror jag pekar rätt. Jag får en tumme upp av Viktor. Fan vad härligt. Jag brukar alltid peka liksom hitåt och liksom upp helt fel hörn. Men det blev rätt den här gången i alla fall. Ni kan också gå in på dob.one/big9 så hittar ni alla olika andelar eller alla olika kuponger som ni kan rygga då och köpa in er i andelar. Så är det. Och kom ihåg att man måste vara över 18 år för att spela. Och om du upplever problem med spel så finns stödlinjen.se. Vi ska ta och gå vidare i fotbollsmorgon. Och vi har ju ett segment som vi kallar för On This Day. Det är alltså någonting som har skett på den här dagen. Vi spelar ingen roll när, utan bara ett gäng år sedan. Och idag så är det alltså på dagen 21 år sedan den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak fängslades utan rättegång i Eritrea. Och Dawit sitter fängslad än idag. Och jag tänkte bara jag ska dra lite bakgrunden till det här för alla som inte har koll helt och hållet. Gripandet grundades i en artikel i tidskriften Setit där Dawit skrivit om den så kallade 15-gruppen. Som var en grupp politiker och ministrar som hade kritiserat president Isaias Afwerkis styrning av landet. Och 15-gruppen krävde demokratiska reformer i landet, men presidenten ville tysta all debatt i landet. Och den 23 september 2001 arresterade den eritreanska säkerhetspolisen Dawit Isaak i hans hem och därefter så fängslas han, andra journalister och merparten av 15-gruppen helt utan rättegång. Dawit Isaak har blivit en stark symbol för yttrandefrihet och fängslandet av honom visar att vi inte får ta den rätten för given. Än idag fängslas, motarbetas och förtrycks, till och med dödas människor på grund av sina åsikter eller journalistiska uppdrag. Men Dawit Isaak har även en stark koppling till fotboll här hemma i Sverige. Örgryte IS har sedan länge visat sitt stöd för den fängslade journalisten och Dawit Isaak har en egen stol på Gamla Ullevi. Hans medlemskort i klubben är det första som skrivs ut varje år och banderoller och tifon med stöttande budskap förekommer på ÖIS matcher. Därför så ska vi nu prata med Björn Nilsson som är evenemangsansvarig i Örgryte som ska förklara lite mer kring bakgrunden till detta. Välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack och bock.
Björn Nilsson, hans evenemangsansvarig, tidigare arbetat många år för Örgryte. Björn, hur startade Örgrytes engagemang för Dawit Isaak?
Ja, det hela startade med att det var ju egentligen så att hans bror Isaias jobbade i ett projekt som vi hade med Zambia, med Chiparamba. Och då jobbade han hos oss. Under den tiden då så fängslades Dawit. Och efter det, när det hade gått några år där egentligen, så hade vi en klubbdirektör här som började prata med Isaias och undra vad som hände. Helt enkelt, han var nyfiken vad som hände. Och Isaias berättade då att han hade försökt att få tag och få lite opinion i tidningar och media, men det var ingen som tyckte att det var så intressant just då.
Nej.
Och då tyckte våran klubbdirektör som var där att det var ju för jävligt. Så att han, eller vi i ÖIS, försökte kalla till en hearing nere på Järntorget. Men visste ju egentligen inte vilka vi skulle prata med.
Nej.
Så vi tog hjälp av Publicistklubben och Svenska Pen och Amnesty. Och kallade till den här hearingen med politiker och så nere på Järntorget i Göteborg. Och det var 2003-2004. Så där börjar väl vårat riktiga engagemang för att... Och sen har det hängt i.
Hur
kulminerar väl under 2009 egentligen.
Ja.
När det verkligen tog fart.
Ja, precis. Men hur har ni liksom regelbundet jobbat med den här frågan då sen det startade?
Ja, det har vi. Och då, sen har det gått upp och ner lite grann. Men 2009 så tog det lite mer fart när vi blev anmälda för den här banderollen som vi hade på Gamla Ullevi. Eller våra supportrar hade hängt upp en banderoll med Frida Witt in prison in Eritrea. Och vi blev anmälda för den till Svenska fotbollsförbundet för politiskt budskap. Och där och då tog det ordentlig fart både i morgon-tv och överallt. Så frågan fick ju liv där.
Mm.
Och då sa vi det att Expressen gick in och sa att de skulle betala våra böter. Men vår ordförande tyckte att de ska betala själva om vi blir fällda för en sån här sak. Mm. Och då satt vi här på våra kontor och tyckte att nej, men blir vi fällda för det där, då kan vi lika gärna köra hela vägen. Och då skapade vi den här David-matchen bland annat. Mm. Vi kör varje gång.
Precis. Vad innebär David-matchen? Ja.
Det innebär att vi dedikerar en hel fotbollsmatch till David på Gamla Ullevi.
Mm.
Där vi med olika budskap och så försöker väcka frågan. Det är ju så att man får inte glömma bort honom. 21 år, det är lätt att man glömmer av. Men vi får inte glömma av att han sitter där.
Mm.
Och då sen har vi döpt våran pressläktare till Davidläktaren. Den heter ju det på Ögs matcher på Gamla Ullevi.
Mm.
Och så har han en egen stol. Han har ju en tom. Det står ju en tom stol på Gamla Ullevi. Det är så många tomma stolar. Men en speciell tom stol på pressläktaren är för David. Och där bredvid den så sitter Isaias på alla matcher.
Fint.
Mm. Ja, väldigt fint. På vilka sätt stöttar ni honom idag då? Utöver matchen, tänker jag på.
Idag är det så också att vi har ju våran lagkapten Daniel Paulsson som har varit ÖIS-are sedan han var 2 år eller 1 år. Han fyller ju år denna dagen också. Allt helsike. Men idag är det att vi lägger ut i våra sociala kanaler och så här. Vi hade David-match förra veckan.
Mm.
Det passar inte riktigt. Men däremot har vi våra damer spelar nu på söndag. Mm. Då kommer vi också uppmärksamma det på dammatchen.
Mm. Hur mycket uppmärksamhet upplever du att fallet får idag? Och är det tillräckligt mycket?
Nej, det är inte tillräckligt mycket.
Nej.
Det är ju alldeles för lite. Vi har en svensk medborgare som sitter fängslad i Eritrea utan rättegång. Det är ju helt sjukt.
Mm.
Vi är ju den uppfattningen att hade han hetat Nilsson, Andersson eller Jonsson så hade han inte suttit där nu. Så är det ju. Och det har varit en del olika regeringar och opinionsbildare under de här 21 åren, men det har liksom inte hänt någonting.
Nej.
Och så fort man ställer frågan till dem, eller så fort man får en möjlighet att ställa frågan till ambassadörer och annat, så är det ett känsligt läge. Och det har varit ett känsligt läge under 21 år också.
Mm.
Man får liksom inga svar.
Nej. Vi ska snart prata med Davids bror Esaias, och som vi förstår så hade du kontakt med honom i samband med Davids fängslande för 21 år sedan. Kan du berätta om det?
Ja, det stämmer. För jag var också inblandad i det projektet. Jag jobbade ju så redan då. Jag började här 98. Och det var de här zambiska killarna bodde hemma hos mig. De två som vi hade tagit hit då, eller som var här och spelat hos.
Mm.
Så jag stod och gjorde pannkakor om hemma en eftermiddag där någon gång, alltså det är månadsskiftet tror jag, september, oktober där 2001. Och då kommer Isaias upp, för han var lite fadder för dem. Så han kom hem till mig där och så sa han till mig att min bror har blivit fängslad.
Mm.
Det är så jag satt och pratade om det en stund och så sa vi båda två där till slut efter många pannkakor och mycket sylt att men han är ju ändå svensk medborgare. Mm. Det här är väl bara någon markering från deras sida som säger att du kommer inte hit och försöker göra något och sen släpps han.
Mm.
Men det har han ju liksom inte, det har ju varit 21 år sedan.
Mm.
Det är en ofantlig lång tid.
Och hur mycket pratar du och Isaias om det regelbundet?
Ja, det gör vi. Ja, antagligen nog flera gånger i veckan.
Mm.
Vi är ju kompisar sedan dess, så att säga. Vi träffas och hörs på telefon och träffas här på alla matcher.
Mm. Mm. Ja, men vi ska se om vi kan få tag i Isaias. Men Björn, stort tack för att du tog dig tid att vara med här och berätta om det.
Tack så jättemycket. Glöm inte av han.
Nej, givetvis inte. Tack Björn.
Tack.
Tack, tack. Hej.
Vi håller dem i då. Ska vi se om vi kan få tag på Isaias, det vill säga Davids bror. Jag tror vi ska ringa upp honom alldeles strax. Hej Isaias, Axel här från Fotbollsmorgon.
Tjena Axel, hallå hallå.
Hej, hur står det till?
Jo tack, det är bra. Det är fint själv.
Jo då, det är fint. Vi har precis pratat med Björn Nilsson.
Ja, ah, okej. Okay. Schysst.
Som också var en trevlig herre.
Trevlig.
Ja, han är kanon.
Men Esaias, ja. Vi hoppar in i direkt, tänker jag. 21 år sedan idag som din bror blev fängslad. Vad minns du från den dagen som det hände? Vi fick höra lite från Björn här.
Ja, alltså jag minns ju... jag fick reda på det några dagar senare, kanske den 25-26 där omkring. Och just den dagen var jag ledig, så då tänkte jag, undra vad som kommer hända med honom och vad är det som sker? För jag hade precis varit i Eritrea några år tidigare och såg hur styret var där nere. Men jag gick faktiskt in på Amnestys kontor här i Göteborg och anmälde att han var fängslad för säkerhets skull. Mm. Jag tänkte att han kommer ändå snart bli fri. Det var det jag minns den första tiden, eller första veckan.
Mm. Och vad kan man som privatperson göra för att stötta David och kampen för yttrandefrihet?
Ja, det man kan göra är ju att prata om honom framförallt. Alltså med sin familj, kollegor, arbetskamrater, allt vad det nu är. För det viktigaste är ju att inte bli bortglömd. Och jag har ju genom åren träffat samvetsfångar som har suttit i liknande situation som David, och de sa det att min värsta mardröm var att omvärlden skulle glömma av mig.
Mm.
För att det är så lätt att det blir så när man sitter i sin cell och man inte har kontakt med omvärlden, att ja, men, varför ska jag bry mig om honom när jag inte vet var han är någonstans. Så det är nog det värsta, så att jag skulle vilja påstå att prata om honom, sprid hans situation.
Mm. Vi pratade lite tidigare om att det känns också sjukt att under de här 21 åren att det inte har gått att hämta David och hjälpa honom. Varför går det inte?
Ja, det är många faktorer. Man får också tänka på att motparten i det här läget i Eritrea inte villiga att diskutera Davids öde.
Nej.
Inte ens vi som nära anhöriga familjemedlemmar har ju liksom någon access till honom, och det gör att det är oerhört svårt. De menar på att det här har inte ni med att göra, det är vår ensak. Så att de har i princip kidnappat honom. Det är en sak att vara fängslad när du får en rättegång och en process. Men de kom hem till honom, tog honom, två civilklädda män kom till honom, tog honom, och sen så kom de tillbaka efter 3 timmar, så fick han hämta en handduk och sen var han borta. Va?
Mm.
Så att det är fruktansvärt öde. Och vi trodde aldrig att det skulle hålla på så här, vi i familjen. Och definitivt inte David, det vet jag.
Nej. Mm. Vad vet man om Davids situation idag?
Ja, vi försöker fiska fram information, men det är oerhört svårt i ett land där det bara finns en radio, en tv-kanal och det är ett parti som styr. Så att det är jättesvårt, men vi kämpar på. Och jag brukar säga så här att om David inte hade varit vid liv så hade vi fått reda på det. Han är inte ensam om att bli fängslad för 21 år sedan. De var ju en 16-17 journalister. Mm. Och de som inte är vid liv har det sipprat ut att de inte är vid liv. Men jag tror att den eritreanska regimen är oerhört rädd att det ska hända David något. Och det är tack vare alla som pratar om honom runt om i världen. Och i synnerhet här i Sverige då.
Mm. Och som sagt, vi pratade ju med Björn tidigare lite om Örgrytes engagemang. Du är ju själv stor ÖIS-supporter. Kan du berätta lite om ditt eget supporterskap?
Ja, alltså jag har ju varit ÖIS-are sedan barnsben och gått på matcher. Och sen så, ja, genom Björns engagemang då, så i och med att han arbetar på klubben, så ja, och en dåvarande klubbdirektör, Mikael Pettersson, så tyckte ju de att vi skulle göra någonting kring David. Och sen har ju Mikael slutat för länge sedan, men Björn är ju den tillsammans med övriga föreningen då, som driver frågan. Och jag tycker det är väldigt fint, för att ja, oftast så tar inte fotbollsspelare eller idrottare överlag någon ställning eller någon förening. Mm. Men här har man valt att göra det, och jag tycker det är väldigt fint. Och på något sätt så önskar jag ibland att fler föreningar tog sig an frågor överlag som kanske inte är fotboll. Men jag menar, det är viktigt att man kanske får reda på vad som händer utanför fotbollen. Även om de givetvis har tränat tusentals timmar, inte får bli aktivister, men ja, de lever i sin bubbla lite grann, men killarna gör sig fantastiska. Och när jag var där i förra veckan och pratade, så var det ju en del spelare som var födda 2001. Och ja, det blev liksom en liten tankeställare för de killarna. Ja. Då. Han har suttit så länge, och som Daniel Paulsson, kaptenen, han fyller i år den här dagen, 23 september. Va? Så det blir också ja, någon verklighetsförankring på något sätt.
Mm. Ja, jag tolkar det som att du ändå tycker att det är fler svenska klubbar bör ta ställning i den här typen av frågor och visa sitt stöd för till exempel yttrandefrihet.
Ja, det kan ju vara mänskliga rättigheter överlag, men som sagt, det är fotbollsföreningar och de är liksom inte, det kanske inte är deras främsta mål att liksom bli aktivister, men nu har jag ju valt den linjen och bland oss eritreaner, många, så är det väldigt uppskattat att en förening tar den ställningen, att till exempel man har David som kaptensbindel, pressläktaren på Ullevi heter Davidläktaren när ÖIS spelar, så att man har gjort massa sådana saker som nummer 37 har man liksom hedrat till Davids han var ju 37 när han fängslades då. Så att det, jag vet inte, det kanske är svårt att säga, men någon form av engagemang skulle man ju tycka att det vore schysst, kan jag tycka.
Hur stort genomslag upplever du att ÖIS engagemang har gett? Hur mycket betyder det engagemanget för, som du säger, att det är viktigt att prata om det så att det når ut till folk?
Jo, men det är väldigt stort skulle jag vilja säga. Jag vet att en spelare berättade för mig för några år sedan, han var på en tillställning och så var det några som pratade om David och då sa, nej men vänta nu, det där är fel. Vi har fått den här informationen från klubben för hans bror att prata med oss. Jaha, okay. Är det så här det är? Så att, och sen så även i, som jag sa då, i eritreanska community, så det är stort alltså. Och den här informationen når ju också Eritrea. Sen bryr de sig kanske inte om en klubb i Sverige engagerar sig för honom, men ändå att det görs. Det är viktigt.
Och framförallt att fler svenskar vet om och upplyses om situationen.
Ja, precis.
Isaiah, Sabri heter jag. Först såklart beklagar hela händelsen och jag förstår att ovissheten av att aldrig få svar måste vara hur jobbig som helst. Men du berättade lite där om att du liksom föreläser för spelarna i Örgryte och vissa spelare var ju knappt, eller var kanske inte ens födda när det här hände. Men jag tänkte så här, vi har ju ändå ett par spelare i Sverige som har blivit väldigt kända med eritreansk bakgrund. Känner du något engagemang från deras sida? Jag tänker liksom på att vi har Hen och vi har Alexander Isak nu och så vidare.
Mm. Nej, det har jag inte gjort. Och jag känner varken Henok eller Alexander, fantastiska duktiga spelare på alla sätt och vis, men det är det, man får ju liksom välja sina val, vad man vill sätta sin fråga på, och för att man är eritrean så betyder det inte att man ska vara någon talesperson för sina landsmän, men jag skulle absolut välkomna om de engagerar sig eller tog ställning i frågan, men hittills så har jag liksom inte hört någon eritrean överlag som är känd liksom, som har med idrottsprofil tagit ställning i detta.
Jag vet bara att det finns ju ett par liksom svenskfödda eritreaner som ändå spelat i eritreanska landslaget och så vidare, så därav min fråga.
Ja, nej, men den är relevant och det är en intressant fråga. Det finns även löpare som med eritreansk påbrå som är duktiga, men ibland kan jag också uppleva att det finns en hopplöshet hos många, inte bara hos idrottare utan hos eritrean överlag, att men det händer ingenting, det är ingen det jag gör något och jag kan ändå inte styra över politiken, men jag tror att alla måste dra sitt strå till stacken.
Jag tänkte vi skulle prata lite mer om Örgryte alldeles strax, men jag ville bara fråga dig först, jag såg en intervju som du gjorde där på Örgrytes egen kanal på YouTube, ja. Och där så var du ändå övertygad om att David kommer komma hem och att du kommer träffa din bror igen, det är så du ser på saken.
Ja, men det är det. Det är det. Jag är helt övertygad om det. Och vi familjen är det generellt. Vi kan inte ge upp nu bara för att inte vi har hört någonting hur han mår eller hur han har det. Jag menar, Nelson Mandela satt fängslad i 7 år och vi har fast någon annan fånge i Burma som satt i lite över 20 år. Jag tror det är farligt att om man ger upp bara för att de inte säger någonting. Jag tror på det och vi tror på det.
Och om vi då vänder oss lite mer mot Örgryte då och fotbollen där. Ja. Det kan inte vara det lättaste att vara ÖIS-are just nu. Det är negativ kvalplats, förlorade kvalet i Svenska Cupen mot ett Division 2-gäng då, Onsala, och 3 raka förluster i ligan nu. Hur mår ditt supporterhjärta, Esaias?
Den mår som den förtjänar, eller vad säger jag. Nej, men det är... det är väl så där, men jag tror att killarna kommer lösa detta till slut. Det är egentligen en väldigt, väldigt bra trupp och jag är helt övertygad att med några matcher här framigenom så kommer det gå uppåt i tabellen. Men visst, man hade ju stora förväntningar med nyförvärv och det första matchen mot Halmstad, första halvleken var ju fantastiskt bra fotboll, även om det var för plats ute på Bravida. Men så att jag tror att killarna löser det. Det är jag helt övertygad om.
Mm. Och om man blickar lite längre fram då, Örgytes framtid, när kommer Örgyte tillbaka till Allsvenskan? När blir Örgyte att räkna med på riktigt igen?
Oj, ja, den där är en svår fråga. Varje år så har man ju någon förhoppning där innerst inne, men jag vet inte. Det är ju det där med kontraktstid på spelare och det är svårt. Det får du nästan fråga styrelsen, men tränaren. Men inom snart hoppas jag. Jag tror att många saknar ögligt, även om de kanske inte innerst inne erkänner det.
Du låter ändå lite hoppfull, tycker jag.
Jo, men det måste man ju vara. Det måste man ju vara. Det är jag. Jag har ju varit ÖIS-are i så många år. Man har ju liksom varit med från division 1 upp till Superettan, Allsvenskan. Alltså alla dess olika vänder. Men man hoppas att någon gång att klubben liksom stabiliserar sig och blir ett mittenlag i Allsvenskan. Eller ja, stabilisera det på något sätt.
Det är ändå en hyllning man får ge ÖIS. Alltså så här, trots att de har sina egna problem. Så har de liksom engagerat sig och gjort så jättemycket i den här frågan och alltså, man kan ju säga mycket om klubben och hur det går rent sportsligt, men man kan ju liksom inte anklaga dem för att inte liksom ha hjärta på det sättet, tycker jag. Så det är ändå fint av
Örgryte, tycker
jag. Ja, men jag håller med dig, och det är också många inom journalistkåren som liksom har tagit ÖIS till sig på grund av det vissa engagemang, som kanske inte ens är fotbollsintresserade. Jag vet, förra året så var det en när vi var på Ulle, vi hade Davidsmatch varje år, och då sa hon, vad har ni gjort det här i så många år? Vi hade ingen aning om, men hon var inte det minsta fotbollsintresserad. Och då sa hon, nej, från en minut ska jag hålla på Örgryte, sa hon. Men sen är det också viktigt, det här, en annan intressant är ju 2004, då när David fyllde 40, då valde ju klubben att vara med medarrangör i en pressdebatt som var för Davids manifestation. Och det var väl då det började på allvar, tycker jag. Och då, jag sparade faktiskt det tidningsklippet. Tänkte att det här är säkert en engångsgrej, men sen har det bara fortsatt, och klubben är väldigt noga med att höra med oss om det är okej om vi gör det här, men vi har liksom inte sagt att kan ni göra detta eller detta, utan allt det här har kommit från föreningen.
Ja, nej, men ett väldigt viktigt och fint engagemang från Örgrytes sida. Sajas, stort tack för att du var med här i Fotbollsmorgon och berättade om din relation till Örgryte och även din brors situation.
Tack så mycket, ha det så fint.
Tack Sajas.
Tack.
Ja, vi ska röra oss vidare i dagens Fotbollsmorgon, och nu ska vi faktiskt återvända till det vi pratade om lite där i början, landslaget, eftersom det är landslagstider. Och imorgon ställs Sverige mot Serbien på bortaplan i Belgrad, och Alexander Isak har lämnat truppen skadad.
Det är som en parodi, alltså så här, det blir bara värre och värre hela tiden.
Nej, men när vi var inne på det tidigare så var det så här, backlinjen förändrades konstant, och nu känner man, jag tror fler och fler inte riktigt börjar, inte för att det är några dåliga spelare så, man känner inte riktigt igen spelaren. Man har inte så bra koll. Och till exempel då, många tror jag inte har riktigt koll på Ayam Osso som spelar i Tjeckien, och mittback som nu är med i landslaget, och det finns många spelare som, jag tror det är ett landslag som, apropå generationsväxling, det är väl det som sker nu, och det får man väl kanske acceptera då, Jimmy, eller vad
nej, men det behövdes ju. Så att vi har inte funnits så mycket val. Det är ju så, det är. Sen så som jag sa tidigare också, det var bara generationsväxlingen, det fanns inte kanske lika starkt, det kom inte lika mycket underifrån liksom, som man kanske hade hoppats på. Samtidigt så ser man ju potential, det kan bli jävligt bra, men det behöver nog ta ett par år och kanske något missat mästerskap, tyvärr.
Men det är som att många supportrar bara säger, men nu måste vi ut med det gamla, så här, men Marcus Berg och Sebastian Larsson och gänget, de ska liksom väck, och sen så börjar supportrarna inse att ja, vänta nu, de som kommer underifrån, det är inte de här som spelar anfallare i City, apropå Norge till exempel, utan Visserligen, vi har många bra spelare, Kulusevski och Elanga och Alexander Isak, men primärt kanske också i de bakleden där det inte är de största spelarna. Vi ska strax ringa upp Johan Kutschikaslan också nere från Belgrad och se om vi får tag på honom. Men återigen, det känns som att det är ett väldigt svalt intresse kring landslaget. Jag vet inte riktigt, det finns väl flera faktorer, men en av dem kan ju vara just som vi var inne på med Norge och Danmark också. Att i relation till de våra nordiska grannar så går ju Sverige väldigt trögt. Och det gör väl kanske att man blir ännu mer... Liksom,
det är pinsamt.
Man tappar lite hoppet. Jag vet inte om jag tolkade det på det, Viktor, som att vi har Johan med oss. Ja, titta, jag ser Johan. Johan, du ser och hör oss.
Jajamän.
Ja, vad trevligt. Hur är det nere i Belgrad?
Femstjärnigt ser vi.
Alltså, vi kom fram efter midnatt igår och sen så var det något skit med vår bokning så att de hittade inte den. Men till slut fick jag ett hotellrum vid 01-tiden. Ni kan ju gissa att det var god ton i hotellrummet.
Det ser ändå oproportionerligt stort ut för att bo ensam.
Ja, ja, verkligen. Ett normalt rum, det är absolut inget. Det är inte licenspengarna liksom.
Okej. Okay. Men Johan, ja. Både du och Olof Lund twittrade ju igår kritiskt mot landslaget och i synnerhet hur man hanterade den mixade zonen hittills under uppehållet och lite grann generellt upplever jag liksom hur svenska landslaget hanterar media. Kan du utveckla vad du menade på Twitter?
Ja, nej, men det är ju väldigt sällan vi journalister är nöjda när vi bevaknar landslaget. Det är kanske ingen nyhet, men det var mer påtagligt, eller det har varit mer påtagligt under den här samlingen tycker jag. Dels känns inte de här matcherna stekheta direkt. Det är inte jättemånga biljetter sålda till matchen på tisdag mot Slovenien. De stora snackisarna inför har ju såklart varit Alexander Isak. Och Dejan Kulusevski är alltid aktuell med tanke på hur det går för honom i Tottenham. Och sen igår, torsdag dag 4, kvällen innan får vi ett meddelande i den här WhatsApp-gruppen som landslaget har med media. Om vilka spelare som kommer komma till den mixade zonen. Och det är klart man reagerar då. Nu behöver vi inte, det är inget ont om någon spelarna som erbjöds. Men när vi är inne på landslagssamlingen dag 4 och vi fortfarande inte har fått prata med två av de största stjärnorna, då börjar man tycka att det är lite anmärkningsvärt att landslaget inte gör ett bättre jobb när det kommer till att försöka sälja in sig själva och bygga ett intresse. För att det är ju faktiskt så att det är ju artiklar och tv-inslag med de här stora spelarna som lockar mest titt och klick. Det lockar inte lika mycket med de mindre namnen och då är det ju jättekonstigt när landslaget inte erbjuder dem att de inte har en bättre taktik medialt när det kommer till just sådana frågor.
Mm. Och varför så får vi inte se och höra de stora spelarna?
Jag pratade med landslagets presschef Jakob Kakembo Andersson igår och han sa att så här, tanken var att Alexander Isak skulle göra media, men sen i och med att han hade den där skadekänningen så blev det inte så. Och då känner man, men varför kan ni inte vara lite flexibla då och skjuta in Dejan Kulusevski istället? Och då påpekar de så här, men ni fick ju Anthony Elanga igår. Ja, absolut, men alltså fortfarande, det är en konstig tankesätt där de bara känner att de kan leverera spelarna en gång per samling. Som att det är en så här, som att det inte går att göra någonting annat. Jag minns på Zlatans tid, då hade vi ju några tillfällen att han satt och gjorde presskonferenser två gånger under samlingar. Så det är ju verkligen inget märkvärdigt med att en spelare skulle göra media bara, eller att göra media mer än en gång. Men sen är det också strategin. Idag så är det fredag. Om man ser publiceringsmässigt så är det den kallaste dagen där det är svårt och få igenom någonting i bruset. Fredagar drar aldrig bra trafik. Men då har vi alltså presskonferens med Janne Andersson och Victor Nilsson Lindelöf, lagkapten. Och sen så kommer Dejan Kulusevski efter det. Då klämmer man alltså in tre tunga namn på en och samma dag som alla drunknar i varandra. Så att vi hade en liten diskussion, jag och Jakob, om det. Just med den mediala strategin. Det är ju fint att man kan ha det. Vi var ju inte överens, men jag tycker bara att det blir lite tröttsamt när man bevakar det här landslaget att det oftast känns som att det är så här uppförsbacke för oss som bevakare. Ge oss bara de mest intressanta namnen på en gång så slipper ni det här tjafset. Så har vi någonting att bygga kring. För att jag menar, vi är där för att göra vårt jobb också för att bygga rapportering kring landslaget. Och när de inte bjuder till så blir det ju väldigt tråkigt. Och det blir ju framförallt tråkigt för de som följer rapporteringen också. När man inte får lyssna och höra vad de största stjärnorna har att säga.
Men typ så här, om jag bara reagerar så här utifrån, då är det så här, jag håller med dig. Man, det är klart att man vill se de största stjärnorna, men samtidigt får man en känsla att det har blivit så här, ni mot dem. Alltså, förstår du lite
ja,
hur jag menar?
Ja, så är det verkligen. Ja, jag håller med. Jag, nu är jag inne på typ mitt andra år med att bevaka landslaget. Och det är en väldigt konstig känsla. Alltså, vi ska ju inte vara kompisar så, men det är en väldigt tydlig... Känslan från vår sida är oftast att vi ska känna tacksamhet över att vi får vara där och träffa spelarna. Lite ja. Så är den känslan, tycker jag. Mm. Men jag håller med, det är en kraftig vi mot dem känslan. Och så har det blivit under de senare åren. Jag vet inte på, men det är väldigt trist.
Men om du, jag vet inte om du har koll på läget, men om du jämför med andra liksom, lite större nationer ute i Europa, hur hanterar de den här grejen? Om du tänker till Italien, England, Frankrike, är det alltid Mbappé som sitter där? Är det alltid, jag höll på att säga Maguire, men, ja, men de större spelarna, så hur hanterar hur fan kom jag på
Maguire? Nej, alltså så här, om jag ska välja, om man ska berömma Sverige, så de är, vi har en historik och en tradition av att få 3-4 spelare i den mixade zonen. Och det här är ingen självklarhet hos andra länder. Det är alltid intressant när man bevakar andra landslag och ser hur de jobbar. Så att det ska ändå förbundet ha eloge för. Att vi har tillgång till 3-4 spelare varje dag. För det är inte alla länder som har. Jag kommer ihåg i somras när vi bevakade Norge inför Sverige-matchen. Och jag reagerade på hur dåligt utbud de hade med spelare som kom till den mixade zonen. Men vi har ju den här traditionen i Sverige av att få spelare varje dag, vilket är helt rätt. Alltså för mig är det här en självklarhet när man... Det handlar inte bara om så att vi jämför med andra landslag i andra länder. Vi pratar om hur svenska landslag ska bete sig i andra sporter. Och där har vi ju en tradition i Sverige av att spelare är lättillgängliga, vilket de ska vara när de representerar sitt land. Så att jag vänder det till det. Liksom, hur är det att bevaka fotbollslandslaget jämfört med hockeyn och handbollen som jag också har jobbat med? Och där är det jättestor skillnad. Där kan vi ju be om spelare, där gör inget om jag träffar en spelare 2-3 gånger under en samling. Och det är klart, det är jättebra att få en mix av spelare, men grundfrågan är, man vill fortfarande ha de största stjärnorna tillgängliga. Mm. Annars så försvinner intresset, jag vet inte.
Men kan du se en trend utav när liksom intresset sådär globalt i landet är lite svajigare eller svagare, att ni får mindre att jobba med sett till när det liksom är ett superintressant playoff-möte mot Tjeckien så att säga? Alltså, finns det någon trend i att kanske de som jobbar runt landslaget inte helt så här, för nu som du säger, intresset är ju väldigt svalt för det här Nations League-matcherna mot Serbien och Slovenien, och det har inte sålts några biljetter och så vidare. Men kan du känna att det är kanske här man ska steppa upp då, öka intresset istället för att liksom så här...
Men det var ju det min tweet grundades i. Det är ju liksom som att som en musiker ska sälja in en ny skiva eller skådespelare ska sälja in en ny film. Man vill ju väcka ett intresse, då gör man ju media. Och i det här läget där man är på väg mot jag ska inte kalla det publikfiasko, men att man har sålt rekordfå biljetter till en landskamp, borde man inte göra mer i sin makt som ett förbund att då lyfta sina stora profiler och erbjuda dem till media? Det är ju liksom, för mig är det faktiskt helt obegripligt att man inte tänker mer i de banorna, att man inte gör mer PR, om man nu ska kalla det så. Och det är ju det man har reagerat på under den här samlingen, att man sitter där på torsdagen och vi är typ 5-6 journalister på pressläktaren. För hetare än så är inte den här samlingen. Mm. Och att man då inte bara försöker bygga den från förbundets sida med att leverera det finaste de har, eller de bästa spelarna.
Mm. Vad är drömmen då? Alltså, hur skulle det se ut i din drömvärld?
Ja, men trenden är ju att ju större stjärnor Sverige får, desto svårare blir det. Alltså... Vi har spelare som hör hemma i Premier League. Alexander Isak, Dejan Kulusevski, Victor Nilsson Lindelöf. De kommer ju från klubbar som inte, rent medialt, inte alls jobbar som landslagen. Där är det ju mycket mer stängt. Men man måste lära sig att skilja på hur det är i klubblagen i Premier League med helt andra förutsättningar och när man representerar sitt land. Mm. Tyvärr är ju trenden så att det blir mer stängt, att de inte är lättillgängliga.
Men, och då
är det skittråkigt, för det kommer ju bara slå tillbaka.
Då är det så att landslaget vill skydda sina spelare för att de är oroliga att ni journalister ska ställa liksom kritiska frågor, eller varför vill de inte skicka ut dem där?
Det är en bra fråga. Alltså jag tror inte det handlar om att de ska skydda dem så. Så farliga frågor ställer vi faktiskt inte. Utan det handlar mer om en... Jag tror att de är bekväma. Dels har de har ju andra grejer de gör under en landslagsvecka. Men vi pratar liksom om en halvtimme kanske totalt. Men det handlar mer om att spelarna inte är jättesugna, tror jag.
Du tänker att liksom, Dejan är såhär, men jag är inte så taggad nu på presskonferensen i eftermiddag. Jag ska gå och sätta mig i akutsin liksom.
Ja, precis. Och då vet han såhär, okej, men jag måste göra ett framträdande den här veckan. Och så tvingar man honom till det så. Eller tvingar och tvingar. Men alltså, då får han såhär, men då ska du göra med det den här dagen.
Ja. Men och hur har deras respons varit då? Alltså landslagets, efter er kritik och efter dina samtal då med Kakembo?
Det är alltid bra att man kan prata med dem. Och han sa, jag hör dig, jag håller inte med. Och så börjar vi liksom argumentera kring det. De vill ju säga att vi ska lyfta alla spelare. Men som mina kollegor på Fotbollskanalen skickligt räknade ut igår när de gick igenom förbundets egna sociala medier på diverse konton. Det är ju en klar majoritet av deras intervjuer. Deras största stjärnor, alltså det är ju Kulusevski, Isak, Elanga, Foppa, Vicke, som liksom dominerar deras flöden. Så att de fattar ju själva vad som säljer.
Ja, men inför matchen mot Serbien, vad är det senaste? Det snackas om att Sverige ska gå tillbaka till 4-4-2. Vad har du hunnit snappa upp? Du har inte varit på plats jättelänge, men vad kan du dela med dig av?
Nej, alltså dels är ju Serbien favorit här. Det är ett lag som spelar i VM. Det är en glödhet Mitrovic. Visst, det är ingen publik. Eller vi får se hur många barn som dyker upp här. Om det är 10 000 eller vad det pratas om. Men det är ju så, igår i den mixade zonen så lurade... Eller vi tvingade fram Mattias Svanberg... om det blir ett systembyte eller inte. Och det lutar ju mot att de går tillbaka till 4-4-2. I alla fall defensivt. Ja. Det är flera spelare som har pratat om back to basics under den här veckan. Och då undrade vi så här, vad är back to basics? Och då, vi får se vad Janne säger på presskonferensen idag. Men det är mycket som lutar åt att de går tillbaka till 4-4-2. Och sen såklart stor skadesmäll för Sverige. Att Alexander Isak inte är med här. Det blir väl mest troligt Viktor Gyökeres som går in. Han gjorde det väl bra ifrån sig där i Nations League mot Norge i juni. Sen vet jag inte hur hans form är. Det vore kul att se Mikael Ishak, kanske.
Som har en otrolig form.
Men jag tror inte att Janne kastar in honom från start.
Har du den eventuella startelvan i huvudet?
Nej, det är för många frågetecken. Jag är 100 på att Viggo och Isak igen startar ihop. Jag tror Joel Andersson till höger, Ludde Augustinsson till vänster. Sen Jens Kajuste ser jag också som, jag ska inte säga given i starten, men jag tror han startar honom för att han gjorde det bra ifrån sig i juni. Kristoffer Olsson kommer få en chans till, har gått bra i Danmark. Foppa, Claesson, om det blir 4-4-2, ja, de fyra i mitten, sen Kulusevski och Gyökeres uppe på topp där. Och sen offensivt nu, om de går över till 4-4-3, så blir det väl att Claesson tar steget upp.
Och när man hör den elvan så tänker man då, okej, men det saknas ju 10, 15, 20 namn. Men det saknas Alexander Isak och typ Albin Ekdal. Det är ingen jättelång skadelista.
Nej, så är det ju. Janne har ju hela tiden, han har ju tryckt på det några gånger nu under den här samlingen om hur många spelare han saknar. Men som du säger, det är ju egentligen två spelare som saknas så. Och Emil Kraft ute till höger såklart.
Just det. Ja, spännande. Tack Johan. Och lycka till med fortsatt bevakning där nere i Belgrad. Hoppas att de släpper in er och gör er lite spelare och fråga.
Tack så mycket. Ja.
Exakt. Ha det bra Johan.
Ha det bra.
Hej.
Tja.
Ja, det var morgonens program.
Otroligt.
Ja. Mm. Vad känner du, Paul? Var det trevligt att sitta i
fotboll? Så mysigt. Det är som att sitta med några polare och dricka öl typ. Ja. Asmysigt.
Klockan 7.30 bara.
Ja, men det som behövs är ju ölen. Och sen hade det varit helt perfekt.
Och jag är glad att vi kan välkomna dig in i fotbollsvärmen sådär, eftersom du regelbundet inte jobbar mer. Och du har förstått då på hemmafronten att där är de inte så
accepterande av det. Ska vi ringa farsan nästa gång du är med? Man vill ju ändå surra lite.
Ja, kanske. Men det är risk för någon slags misshandel.
Är han värre än bröderna Ekdals farsa som tycker liksom fotboll ska man inte hålla på? Han bara, du har ju två söner i landslag.
Skärp dig Ekdal, pappa Ekdal. Nej, det är den nivån.
Ja. Nej, men du är varmt välkommen tillbaka till fotbollsmorgon, Paul.
Tack, kom igen tillbaka.
Jimmy däremot, inte tillräckligt bra insats. Men,
jag sover heller.
Nej, men du och jag ska faktiskt gå och spela in playoff match 2 här strax i Kvistaleta.
Verkligen, verkligen. Det här var liksom uppvärmningen. Otroligt. Och så kände jag att nu är det bara att växla upp.
Ja, precis.
Så din insats i fotbollsmorgon kan vi säga, det har varit som Sons insats ända fram till Leicester. Och nu ska vi in och köra Leicester.
Ja, nu har jag varit bänkad och nu så är det in och det är...
Det är hattrick där. Trevligt.
Hur glad blev du när jag sa att du gjorde det här tycket?
Alltså, jag blev också lite provocerad för att man inte liksom, då ska han inte fira liksom. För att han har varit så usel. Så jag kände bara så här, fira. Det är väl kanon. Det är jättekul att du har gjort mål nu. Du har varit jättedålig. Så att du kan inte hyscha han liksom går fram och kände bara sluta. Mm. Du borde egentligen inte ens ha fått hoppa in.
Nej.
Så att det är lite där jag hamnar. Så det är ju så här, Son är ju verkligen väldigt nära hjärtat. Så
generellt älskar ni honom, ja.
Hur mycket som helst, verkligen.
Och bra att han är igång nu i alla fall.
Ja, det är ju hur bra som helst, det är jätteviktigt.
Ja, och tack så mycket. Som sagt, inget Eurotalk Weekend imorgon.
Nej.
På grund av landslagsuppehåll. Vi pratar ju
ändå. Och ska ju gå och spela golf och grejer.
Vi skulle ju såklart kunna göra det som fotbollsmorgon. Ha 9-12 och prata division 6. Det hade ju varit ett jävla bra program också. Men jag tänker, vi lämnar det till fotbollsmorgon.
Till nästa år ska jag vara med i något sånt här division 6-lag.
Då får vi sitta och filma och ta det med till klipp till programmet. Ja, så är det. Tack för idag allihopa.
Tack.
Fotbollsmorgon är tillbaka igen nästa vecka. Trevlig helg, så ses vi på måndag 7.00.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.